En orm i paradiset, del 2, av Jenny Bäving, inläst av Kim Bergqvist för Saga. Gabriella lyfte vattenkokaren och hällde hett vatten över de nymalda bönorna så att en fyllig doft spred sig i köket. Utanför fönstren började himlen skifta i rosa och opalskimrande blått i takt med att solen gick upp. Ilse satt vid köksbordet med en pläd över axlarna och stirrade framför sig. Till och med i det milda skenet från några fladdrande ljuslyktor på bordet syntes de allt djupare linjerna kring ögonen och i pannan. Frånvarande tog hon muggen som Gabriella räckte henne, men utan att dricka. Sofie drog fram en stol till bordet med en orolig blick på sin mamma.
Om man bara förstod vad hon var ute efter, sa hon lågt.
Ilse riktade en skarp blick mot sin dotter.
Tror du det är flera?
Sofie ryckte på axlarna.
Vet inte. Det har hänt så mycket, svarade hon tyst.
Gabriella hällde upp kaffe till sig själv och ställde sig med ryggen mot diskbänken innan hon tog några djupa klunkar. Nattens anspänning började äntligen rinna av henne och hon kvävde en gäspning. I tankarna bearbetade hon fortfarande vad som hänt den föregående kvällen. Så fort hon insett att de inte kunde fortsätta upp till gården hade hon stängt av bilmotorn och sedan suttit och stirrat framför sig.
Vad ska vi göra? Väste Sofie bredvid henne. Vi kan ju inte sitta här.
Efter ett tag hade Gabriella klivit ur bilen och bara stått och stirrat på det oväntade väghindret. Med bilens lyktor släckta härskade ett kompakt mörker runt om och hon ryckte till när ett ljud som om en kvist bröts av plötsligt hördes i natten. Stenhögen kändes som en osynlig närvaro av något hotfullt, något illasinnat. Och hon blev förvånad över hur obehaglig till mods den fick henne att känna sig.
Är det här den enda vägen upp till huset? Frågade hon till slut. Det finns tydligen någon gammal väg där det kört traktorer och skördetröskor förr i tiden. Men den är helt igenväxt, mumlade Sofie. Vi får gå då. Jag vill inte vänta här ute hela natten.
De lämnade bilen bakom sig och började traska den långa vägen genom allén upp till huset. Efter ett tag hade ljusen tänts i några fönster som skymtade mellan trädkronorna, åtföljt av vilda hundskall. Gabriella tackade sin lyckliga stjärna att hon tidigt på morgonen lyckats få tag på en lastbilsfirma som kommit dit i gryningen för att skopa bort stenarna så att hon kunde köra upp bilen till huset. Även om hon förstått situationen när Sofie förklarat tidigare under kvällen så var realiteten av vad de faktiskt var utsatta för chockerande för henne. Och hur hade det blivit om Ilse varit där helt själv eller bara hon och Sofie? Plötsligt kunde Gabriella livligt föreställa sig varför de så gärna velat ha henne där. Ilse slog handen i bordet så att hennes silverring smällde till i det åldrade träet. Det här måste få ett slut, sa hon. Jag står inte ut. Gabriella gned sig i pannan med en trött gest. Något hon inte riktigt fattat var om allt detta börjat efter Toms död. Och om det i så fall riktade sig bara mot hans efterlevande. Vilket i så fall verkade orimligt. Sofie ryckte på axlarna när hon tog upp saken.
Det har pågått i flera månader, sa hon lite tvekande. Någon skar upp däcken på min bil en natt, bara som exempel. Det började långt innan pappa dog.
Men tror ni det var han som var måltavlan? Frågade Gabriella. Ilse såg utmattad ut.
Varför fortsätter det i så fall nu, efter hans död? Alla vet att Tom är död.
Jag tycker i alla fall att ni ska polisanmäla.